Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, då var det Vivi och Camilla här och vi ska prata om fysiska fenomen, fysiskt mediumskap och lite sånt relaterat. Det har inte vi pratat om så mycket, Vivi, tror jag inte.
Nej.
Eller kan du komma
nej.
Ihåg
att vi har... Jag tror inte det. Ja, gud, vi har pratat så mycket. Ja, men, det, men inte så där specifikt, utan då har du nog halkat med på bananskal kanske lite
ja,
grann.
Ja, så kan det vara. Just det, och med vad som föranleder det här, varför jag kom in och tänka på det här, var att jag i någon podd för en tid sedan sa det att det var ett fysiskt fenomen som min mamma hade varit med om. Och då, ibland när vi poddar så går det ju fort, man bara säger något så tänker man att människor tänker själva eller vet mer om att man inte hinner liksom förklara allting, det går lite snabbt helt enkelt. Och då sa jag så här, jo, mamma var med om att en blomma, en ros, hoppade ur vasen. Eller, och det var ju inte så att den leviterade ut och la sig på bordet när hon såg på. Utan det som hände, det var ju att hon kom hem och en ros låg utanför vasen helt enkelt. Och när sånt där hände så blir man lite så här, får en känsla av, det här är något paranormalt. Det här har inte... Ja, det här, den har inte liksom...
Nej, för vasen har inte vält.
Nej, exakt. Utan det här, den har... Ja, någon har liksom fixat det här. Det är riggat. Det är paranormalt
ja,
liksom.
Riggat, den är bra.
Ja, men hon kände i alla fall väldigt starkt så. Och det kände jag också när hon pratade om det här. Att det var från andra sidan. Alltså det var ett fysiskt fenomen helt enkelt. Så. Som en liten hälsning på ett fint sätt. Men när jag beskrev det lite klumpigt.
Ja, för jag tänkte på när jag lyssnade så att oj, det skulle vi ha gått in lite djupare
ja, nej,
där.
Men det var inte så att den hoppade nej. Ut själv. Utan att hon, eller så gjorde den väl det, men i så fall när hon inte var där. Ja. Och ofta är det så när man är med om fysiska fenomen. Då känner man så här, det här har liksom gått till på något konstigt sätt. Man får känslan av andenärvaro eller att det är andra sidan involverad. Eller hur? Så är det
absolut.
Ju att man har... Man bara vet. Och nu, visst är det för dig och mig som medier lite lättare kanske. Men de allra flesta människor säger det att man visste att det var något paranormalt.
Mm. Ja, visst man känner
annars
det.
Skulle man kunna tänka att det var min mammas sambo som hade kommit dit och skojat med henne. Och liksom, ja, du vet. Så. Men nej, hon hade känslan av det här.
Ja, men jag var ju med om en gång, vi var uppe i Tällberg och bodde på Åkerblads hotell där. Och så bodde vi i de här små stugorna som de har faktiskt på gräsmattan där. Och i det lilla huset som vi bodde så var det ett par till. Det var ett gaypar, två killar. Så ja, vi började prata lite med varandra. Och sen så satt vi i en lounge kan man säga på kvällen. Efter att vi hade ätit middag och sådär så satt vi och pratade vi fyra. Och då hade vi ett runt bord mellan oss. Vi satt i fyra fåtöljer runt omkring. Och killarna tror jag drack öl, alla tre. Och jag tror jag hade säkert ett glas vin, för jag dricker ju inte öl. Men så sitter vi allihopa där och tittar. Sen helt plötsligt så välter en öl, bara rakt av. Ingen liksom har händerna ens på bordet, utan helt vi bara absurd. Sitter och pratar. Alltså, helt absurd. Ja. Killarna har varit jättechockade. Mm-hmm. Jag varit väl också chockad, men samtidigt mm-hmm. inte. Utan jag bara, okej, jag fattar. Men de bara, gud, du måste ju spöka här. Jag bara, ja. Jag vet inte ens om jag hade sagt att jag var medium. Men det var helt absurd. För jag satt precis och tittade på glaset. Ja. Och så ser jag hur det välter. Ja. Och ingen rör det, ingen rör bordet, ingenting. För jag menar, ett ölglas är inte så lätt att bara välta.
Nej.
Inte ens om du kommer åt bordet.
Men
och vi satt där. Ja. Så
ölen välte ut alltså på
bordet? Ja. Den välte på bordet. Ja. Bara utav sig själv helt plötsligt.
Det kanske var en argt gammalt fyllo.
Det var dags att gå hem nu. Men och grejen är, Åkerblads är ju jättegammalt. Mm. Nu vet inte jag hur gammalt det är, men det är en gammal gård och det är många generationer som har, jag tror det har varit restaurang jättelänge tillbaka. Mm. Och de har ju så här gammal släkt, foton och allting, så jag tror att den är 1400-1500. Alltså, det är ju så när man kommer ut i landet där gårdar har funnits, så har det ju ofta varit bosättningar väldigt länge, för man har ju inte flyttat förr i tiden på det sättet.
Nej, men, absolut, nu tror jag för sig inte att det är kanske av lidna fyllskallar som går dit och välter ut
ölen, utan
jag tror det är på platser, minnen och energi.
Ja, men precis, det finns säkert jättemycket energiminnen på den platsen, precis, det har hänt mycket där. Så att, men det var sån här minne, för det var så sjukt att bara titta på ett glas som står still, som bara välter av sig själv helt plötsligt.
Men det är ju en mirakulös händelse faktiskt.
Ja, men det var det. Det var verkligen, ingen av oss kunde liksom komma med en rimlig förklaring hur den kunde välta av sig själv.
Jag kommer att tänka på Vivi när vi pratade om det här då, olika äldre ställen så där det spökar på. Jag och några kompisar till mig har bott i England, i Glastonbury, på ett jättevälkänt spökhotell som heter George and the Pilgrims. Heter den så? Ja, det heter den nog. Ja, just det. Och där i den hotellpubben så spökar det något oerhört. Men också i rubben, det kan jag själv signa på. I alla fall. Nej, men så att där var vi under våra crop circle-expeditioner så bodde vi där. Vi åkte runt väldigt mycket i England under några somrar. I alla fall. Och just där på George and the Pilgrims så... Och jag visste inte om att det var sånt här spökhotell. Men det roliga var att när vi åkte in med bilen då, in i Glastonbury, så blir mitt undermedvetna blir helt attraherat till just det här hotellet. Mm. Så att redan där så var det någonting som hände. Och sen så, ja gud, den natten, oh my goodness. Det var verkligen oerhört mycket energi kan jag säga. Så vill man ha liksom ghost phenomena extra plus liksom menyn, då ska man åka dit. Det är ganska mycket spökgaranti där. Om man vill så att säga ha upplevelser. Eller hur? I alla fall. Men jag har däremot varit med om en hel del. Jag har intresserat mig otroligt mycket för fysiska fenomen och fysisk mediumskap då. När jag var yngre och jag har skrivit en bok om det, Den slutna kretsen. Jag vet inte om du har hört talas om
det. Jo då, ja. Jag har hört talas om alla dina böcker, Camilla. Ja,
trevligt att höra.
I alla fall. Det är den här fina, det är som en gyllene boll ser det nästan ut som på boken.
Precis, va? Det är faktiskt två bokomslag. Det första var i lila, indigo, blått. Mm. Och sen det andra är den du pratar om, den är precis. Så här lite guldfärgad.
Ja, precis.
Ja, det blev en nytryckning sen.
Okej. Okay.
Ska vi se först. Jag kommer inte ens ihåg när de här kom ut. Men i alla fall, det var jättespännande i alla fall. För den slutna kretsen handlar ju om en resa till Australien. Där jag får sitta med under seanser då med ett sånt här väldigt skickligt medium som heter David Thompson. Och det som är extra spännande med David, om man nu är väldigt kritisk och skeptisk mot fysisk mediumskap, vilket man också bör vara, för vi har haft otroligt många fuskar inom fysisk mediumskap. Men det som är bra med David, det var att han var fullfjädrat mentalt klärvoyant medium innan han satte igång med fysisk mediumskap. Han hade alltså åkt runt och turnerat och haft storstjänster med hur många hundra som helst i publiken och klarat av länkar då med jättehög bevisföring och allt det här. Och han var ju då certifierat medium. Han hade varit jobbat lite på Arthur Findlay och både med trans och mentalt mediumskap. Jag har sett någon gammalt klipp faktiskt från Arthur Findlay när han för tv för jättelänge sedan. Han och Colin Fry jobbade lite ihop också. Mm. Hur som helst, jag var inbjuden då till Australien och jag fick sitta då med och hade enorma upplevelser där, kan jag lugnt säga. Sen har jag suttit med andra fysiska medier också, varav faktiskt majoriteten har fuskat. Och det är bara de här liksom mest kända som jag har suttit med såklart. Mm. Okay. I alla fall. Men
so David, boring.
Ja, oerhört tråkigt. Men med David, även om man också har involverat fusk, det vet jag inte. Men om det skulle vara så, så var det i alla fall väldigt många saker som var helt autentiska såklart. Och ett av dem är, som man absolut inte kan bortförklara eller förneka hur man än försöker, det är ju att det här rummet som vi satt i, alltså seansrummet då, som var mörklagt och helt liksom isolerat, all elektrisk belysning var liksom borta och fönstren var liksom isolerade och allt det här. Och dörren var låst och stängd och låst inifrån då, så ingen kunde ta sig ut. Under de här seanserna så ljusnade av sig självt. Med något som vi brukar kalla för spirit light på spiritualistspråk. Det betyder alltså ljuspartiklar eller ljusbollar, ljuspunkter. Så att, och som också hade i ett rum, det var inte så att hela rummet lystes upp, utan det liksom började och lite sakta så där med ljuspartiklarna och sen blev det starkare och starkare. Och så var det då partiellt i rummet, vissa delar som var liksom upplysta, om vi säger så. Och det här är roligt för att den här vetenskapliga undersökningen som har gjorts på fysisk mediumskap av tre professorer, Fontana, Ellenson och Keane, på 90-talet då, genom Skoll-experimentet. De i den avhandlingen då, eller liksom The Skoll Report, deras vetenskapliga liksom redogörelse för de här experimenten, det var att de också tog fasta på det här, att rummet ljusnar av sig självt.
Mm.
Fast det finns absolut ingen ljuskälla. Hur kan ett ljus uppstå i ett mörklagt rum där det inte finns, som är helt isolerat liksom. I alla fall, så det har jag sett med egna ögon. Sen har jag sett massa andra helt obskyra och galna saker alltså, också, som man kan läsa om i den här boken. Men sen så är det också en till sak som hände i de här kolossalt galna seanserna som jag var med om. Som inte heller går att bortförklara. Det var så här att min avlidna lillebror då kom in i seansrummet. Påstås det, sägs det, du vet vad jag menar.
Mm.
Och det är klart att det är en väldigt liksom, ska man säga, stark man gör ett stort anspråk om man säger en sån sak. Och det är klart att jag kan avgöra om min fysiska lillebror materialiserar sig liksom, och så. Men det intressanta var att den här handen som jag fick i min hand, som då sägs vara en fysisk gestalt, en materialisering, den gav ju mig en lapp. Och det här kallar ju vi då för en apport. Apport och asport. Det är så här spiritualistspråk eller spiritistspråk för saker som kommer in i ett rum eller liksom apporteras in då utifrån på ett helt omöjligt sätt. För all fysisk seans är att bevittna det omöjliga. Det är det som är grejen. I alla fall, och asport, det betyder att någonting försvinner på ett sätt som det inte kan försvinna på. I alla fall, men den här lappen, när jag då tittade på den här lappen som jag fick, så var ju då det en hälsning på svenska till mig, och ingen annan här i rummet talade, eller under seanserna talade svenska, det var ju bara jag. Och när jag tittade på den här lappen så var det en oerhört speciell sak då, för att det stod, vad stod det nu då? Camilla, jag älskar dig. Och mitt namn var stavat på det sätt som min lillebror stavade på, för han var också precis som du. Vivi, var han dyslektiker? Både, ja, framförallt skriftlig dyslexi. Det finns ju både talad och skriftlig och sådär. I alla fall. Men hans var skriftligt då. Och han brukade skriva namn med första bokstäverna i ett namn. Skrev han med versaler, stora bokstäver. Mm. Och slutet då med gemener. Han gjorde det liksom hela tiden. Och då hade han skrivit mitt namn på det här sättet. På den här lappen. Är inte fint?
Ja, verkligen. Häftigt.
Att, och det är oerhört konstigt. Det är klart att om David då hade tillverkat den här lappen själv på något sätt, och hur det här nu med alla andra konstiga saker som hände under seansen, hur det nu har gått till, så måste det i alla fall ha involverat medialitet, liksom, om vi säger så.
Mm.
Så att det var spännande, men sen var det enormt mycket andra saker som hände också.
Mm.
Så.
Och vi ska väl säga så här också, att som vi pratar om, att det finns en del som fuskar, tyvärr.
Mm.
Och det är inte alltid samma sak som att de inte är mediala eller att de inte har kontakt med andevärlden. Det handlar mycket mer om egot, att man vill vara bättre än alla andra, prestera
absolut
mer eller göra fenomen som ingen annan någonsin har gjort.
Ja.
Att det är liksom på den, så att det med egot, och det är det som är så sorgligt, för många av dem som har fuskat genom åren har varit väldigt duktiga medier.
Helt klart, jag känner ju en av dem som har fuskat och som har gått ut med det också och är avslöjad om vi säger bevisad.
Ja,
fuskar du ju Anders Åkesson,
ja.
Och jag har ju varit med Anders ett antal gånger. Och jag vet ju, och han är absolut en av dem som du talar med, för jag vet med varje fiber av mig själv, för att jag också är ett medium, och att Anders är och var ett riktigt medium, det är han alltså.
Han var ju med i det här första mediala programmet som gick Förnimmelse av mord.
Mm.
Det gick ju slut på 90-talet någon gång, va? Har jag för mig.
Mm.
Eller om det var början på 2000, men där runt någonstans. Och där var han ju jätteduktig, och det var ju väldigt... Det här handlar ju om att ta reda på, för er som inte har sett det, att få bevis för vad som hade hänt med oförklarliga mord.
Mm.
Det var jätteintressant. Det var mitt absoluta favoritmediala program, måste jag säga. Och där var han jätteduktig.
Jo, men det är han absolut. Mm. Så att, men ett medium som då har fuskat också.
Mm.
Så, men i alla fall, tillbaka nu till de seanserna jag var med om i Australien.
Mm.
Så var en annan sak som också var väldigt påtaglig, som vi vet, det här går bara inte att liksom göra eller fuska sig till. Och det är någonting, inom fysisk mediumskap så brukar vi prata om voicebox. Att man bygger upp en slags, vad ska man säga då, av ektoplasma då, av eterisk energi, så bygger man upp liksom en liten röstlåda av energi där andarna kan manifestera sin röst på. Mm. Och vi är ju då ett antal personer som sitter där på stolar i rummet, och vi har ju våra röster såklart, men plötsligt så i en voicebox, den kan vara oberoende då, oberoende direkt röst brukar vi kalla det för. Då var det så här att den här plötsligt i rummet där vi sitter, det är så här en voicebox funkar, så kommer ett ljud ovanifrån och som svävar. Och du hör när ett ljud kommer ovanifrån och svävar runt i rummet. Hur det liksom förflyttar sig.
Mm.
Det vill säga, ljudet var ju då en röst. En röst som pratar med oss. Men den här rösten förflyttar sig. Byter liksom nivåer i rummet. Seglar ner, seglar upp. Och du hör om det är höger eller vänster och ljudstyrka och allt det här. Och det finns inte en chans att någon kan manifestera en sån röst och få den att åka runt och byta positioner liksom. För min röst nu när jag pratar är ju stabil.
Ja,
så tillvida att den i alla fall är liksom på samma. Du hör ju varifrån den
kommer.
Ja,
visst. Och om du lämnar inspelningen.
Ja, men ingen kunde flyga upp i taket på det här, i min liten... Nej. Det går liksom inte.
Intressant.
Och den här rösten var ingen röst som vi hade. Och framförallt inte mediet och David Thompson, som var alltså fjättrad vid en stol med buntband. Och han hade också... i munnen en näsduk som var bunden liksom mellan tänderna och bak i nacken.
Nej,
så
Gud.
Det här var ju vetenskapligt riggat.
Mm.
De som jag satt med då, det var ju då advokaten Victor Sammet och hans fru. Och sen så var det cirkelledaren då Chris Hood som hade jobbat bland annat för underrättelsetjänsten. Och så var det hans fru som var bankir, och så var det... två stycken till, varav den ena då har jag haft kontakt med sen långt senare när jag var på Bali. Hur som helst, nu ska jag inte avvika. Det här med röstfenomenet, det är helt otroligt. Det fanns ett fantastiskt annat medium som kunde göra det här också. Han heter Leslie Flint, och det finns också böcker om honom. Det är liksom så här jättekända namn inom spiritualism och spiritism. Men det här kan jag absolut inte förklara, och det kan ingen av oss göra. Och sen fanns det en massa andra saker som var helt galna också. I och med att David Thompson då var fast surrad vid en stol. Och man kunde liksom han kan inte ha frigjort sig som en utbrytare, kung liksom. Han kan inte, eller som en sån här akrobat liksom. Mm. Men i alla fall, när efter vår seans så är hans kofta knäppt liksom bak och fram. Så han har knapparna i ryggen. Och att han själv kan ha liksom tagit av sig sin kofta, satt på den men bak och fram med liksom knapparna bak, det går liksom inte. Det går inte att tänka sig att han kan ha gjort det helt enkelt. För den här koftan var ju också fastsurrad med buntband, och du vet hur svårt det är att få bort buntband. Mm. Om man inte då har liksom någon form av tång, avbytartång, va, som är väldigt, men och sånt, det var ju helt, vi hade gjort, skannat av allting, alltså kroppsvisiterat rigoröst innan, att ingenting som, inga hjälpmedel fanns liksom, det fanns
inga hål i golven,
ingenting sånt, nej, inte vad vi vet i alla fall, med det i alla fall, och då var det i så fall andra saker som heller inte skulle, det var så mycket konstigheter som man kan inte göra en sån trolleriföreställning helt enkelt. Ja, det var väldigt spännande. Jag såg också en annan helt galen sak, men okej, det här kan vi i alla fall på något vis bortförklara med hål i golvet eller någon sån här lönnfack eller whatever. Det var att jag såg också ektoplasma hänga ut från hans mun, vi alla fick göra det, i ljus, i rött ljus då, för den tidpunkten. Väldigt spännande, men hur som helst, det jag absolut aldrig kan bortförklara, det är då det här ljuset som uppstod av sig självt. Och det här röster som manifesterar, som åker runt i rummet av sig själva. Och den lappen från min lillebror som, ja du vet, hade den här egenheten med att han skrev på det här dyslexisättet, om vi säger. Mm.
Ja, och det är ju så också, kanske tvärt emot vad många tror om oss medium, så vill vi ju inte gärna bli lurade, eller vi vill heller inte få allting som sker till övernaturligt, utan de flesta av oss tror jag i alla fall är ganska tvärtom, att vi vill alltid titta efter vad det finns för naturliga förklaringar. Ja. Därför att om man ska kunna tro, så måste man veta att det inte är riggat, eller att det inte är fusk, därför att annars funkar inte tron för oss. Alltså det är det. Alltså hela vår tillit är uppbyggd på att vi 100% själva tror. Mm. Men om det finns någon som knackar inom en hela tiden, säger, är du verkligen säker på det där? Var inte det där lite märkligt? Verkade det inte lite så? Om man hela tiden känner det där inom sig, då blir man aldrig ett bra medium. För att då tror man inte på det här riktigt till 100%. Så därför är det väldigt viktigt att komma förbi, att verkligen rensa bort allting som är påhitt och inbildning eller önskningar. Allt det måste sorteras bort för att vi ska kunna utvecklas till riktigt bra medium. För vi måste veta skillnaden på vad som är på låtsas och vad som är på riktigt. Om man inte kan känna av de skillnaderna, så blir man aldrig bra medium. Ja. Kanske inte ens ett medium, skulle jag vilja säga.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och jag kan säga så här, ingen annan har övertygat mig. Jag har ju suttit med åskilja och av de kända. Så det är väl någon jag inte har suttit med, och det är ju Stuart Alexander. Men resten har jag haft kontakt med eller suttit med personligen. Och ingen har övertygat mig, enbart Dave Thompson kan jag säga. Mm. I och med att han var riktigt superskickligt mentalt medium innan han blev fysiskt medium. Och det har inte de andra varit heller, de som håller på med det här. Så att, och jag är djupt besviken på vissa totala fuskare som också är tappade, till exempel Gary Mannion, ett sånt medium, och det är ju vidrigt det han gör, eller det de gör när de försöker vad hade bedra han gjort människor. Då? Ja, men helt galna seanser som också är totalt bedrägeri och fusk. Liksom. Och han är ju ertappad internationellt med det. Och det här var ju skälet till varför han och en massa andra människors, mäns, manliga mediers fusk, var skälet till att de slutade ha fysiska seanser på Arthur Findlay College i England. Okay. Just det. Och varför också, jag tror det var Psychic News som skrev ett stort reportage om allt fusk som förekom, och så var titeln The Death of Physical Mediumship. Lite rolig titel, eller rubrik heter det.
Ja, eller lite dubbel.
Ja, verkligen dubbelt. Men däremot någonting som i det här, jag kan, alltså utifrån min egen erfarenhet, och jag har sett så otroligt mycket, så har jag sett en hel del äkta fysiska fenomen, helt klart. Så jag vet att det finns, men jag har också varit med på seanser där det har varit en blandning på fusk och det riktiga. För andevärlden finns ju där ändå. Mm. En jättespännande bok om det här som man kan låna på bibblan, det är ju Den gåtfulla vägen av Jan Fridegård. Så en av våra största arbetarförfattare har skrivit. Ja, han var ju tokig spiritist och spiritualist, Jan Fridegård. Förresten, min brors, en av mina...
Kom inte han från Enköping eller Uppsala? Jag har gått till Fridegårdsskolan. Och den tror jag Uppsala upp i Bålsta. Fridegårdsskolan gick jag nian. Aha. Jag tror att det är Jan Fridegård.
Eller kanske det är många som har, ligger där, alltså begravda där. I Uppsala,
men
tänker då, jag.
Men jag vet att just Jan Fridegård...
Där. Precis. Min brors böcker som fanns då när min bror dog, det var ju just Jan Fridegård, Trägudars land, var en bok som han läste precis då, alltså när han dog. Mm. Så den låg hemma liksom på bordet i alla fall. Men Den gåtfulla vägen med Jan Fridegård är jättespännande. Det är ju då 60-talets Sverige, kanske 50-talet också, där han är runt och har... deltar i massa så här spiritistiska sammankomster och spiritualistiska, och vi har ett medium då som heter Ernst Broberg som var bland annat kopplat till Romsbergsgården, och då skriver Jan Fridegård om fysiska seanser bland annat med Ernst Broberg. Så det är ett varmt boktips, det är urspännande. Det är stort det här. Just det, och spännande, men synd bara att så många har fuskat inom det här.
Mm. Jättetråkigt. Och det är ju hela tiden... vissa kan ju komma undan ett tag och sen så visar det sig till slut ändå på något sätt. Det är ju så att andevärlden... Alltså det finns en självsanering i det på något sätt. Mm. Att, för många säger, hur kan det komma sig att de har kontakt då om de är fuskare? Alltså att de har kontakt utöver det. Men det är också så, det är inte andevärldens sak att lära oss läxor. Mm. Utan det där handlar ju mer om vår egen utveckling.
Ja, och andevärlden kommer igenom ändå, även om du är kriminell och sitter i fängelse. Och om du är ett äkta genuint medium som har oerhört lätt att få till det andar, så kommer de ändå, oavsett vad du har gjort på jorden. Så det tar inte bort, det är vi redan förbi, det tar inte bort medial förmåga. Nej. Eller mediumskapet, att man fuskar eller gör andra saker. Vi har ju önskat det, och vi har trott det ibland också. Men
det ska finnas någon slags moralpolis i det hela.
Ja, liksom. Men det går inte, de gör inte så, utan de kommer igenom ändå.
Och sen är det upp till oss hur vi hanterar saker och ting. Ja. Det tillhör ju våran karma, våran lärdom, vad vi sen när vi går över till andra sidan får rannsaka oss själva för vad vi lärde oss och vad vi gick fel i livet och vad vi behöver göra om eller lära om.
Däremot det jag har hört är att en del då som har fuskat medium inom fysisk mediumskap, det är att deras energi har gått ner på grund av att de har varit på något vis mentalt nedgångna eller haft en oerhörd kris för att överhuvudtaget kunna
göra
en sån sak och ha sån låg moral i alla fall. Så har jag hört att deras energi har gått ner jättemycket, så att de har ändå, deras mediumskap överhuvudtaget har fallerat, har inte liksom fungerat. Så på det sättet blir man straffad såklart.
Ja, men, att och jag tror liksom. Därför att vi människor, alltså hela självkänslan, allting, när man vet att man är kallad för fuskare, gör ju naturligtvis att man tappar energi.
Ja, men tänk det egna samvetet också, att bära en sån sak, att du har ljugit och fuskat.
Och vet att alla hela tiden tänker det. Mm-hmm. När, om jag nu ska ha kontakt med andra sidan, så tänker alla, eller hur? Ja, alltså att känna sig hela tiden värderad.
Ja. Mm. Jag vet att en av de här, ska jag säga inte namn nu, som skulle ha en vanlig seans innan allt fuskande inom det här skedde i alla fall, var väldigt så här låg på energi. Och då såg andra nog medium att det här kommer aldrig funka, för man måste vara skyhög på energi för att klara av länkar, för det är ett otroligt hårt prestationsjobb att förmedla relevant och bevisledande
kanske därför information. Du hade så hårt prestationsarbete innan, för att lära dig att klara att det här med prestation.
Ja, absolut. Så var det ju, exakt. Ja, jo, nej, och att jag har hållit mig kvar också. Att jag, både uppgång och fall, där är ju många som inte klarar av nederlag. Jag tar mina nederlag och liksom, okej, upp på hästen igen. Mm. Så är det. Och man är aldrig 100% solid i sitt mediumskap. Det finns alltid dåliga dagar eller rutten sittare. Eller du vet, men det kan fejla på så oerhört många sätt. Och dessutom har inte andevärlden samma motiv hela tiden. Alla samma motiv att ta kontakt. Alltså vi brukar prata om svaga och starka länkar. Mm. Och ibland så är jag hade faktiskt en sittning igår. Och det var en äldre dam. Jag hade tre sittningar igår. En äldre dam. Och hennes man från andra sidan kom så direkt så att det var och jättestarkt, och jag kunde med lätthet förmedla honom och hon var jätterörd, och sen kom en massa andra släktingar också från andra sidan, och då har de motiv liksom, starkt motiv, hon har det och han har det också från andra sidan, men ibland är det ju svagare för att det är inte samma.
Nej, och sen är ju vi, alltså, det svåra är ju det här att man ska hålla sån hög energi själv, och det är inte alltid man har varje dag hög energi, utan liksom i sig själv, så att säga.
Men det var det
utan
jag lärde mig i Australien. Det var ju då hösten 2006, och då hade jag ju gått kurser i flera år i mediumskap, både jag var på Arthur Findlay, jag hade gått lite någon kurs för Anders, någon kurs för Harris Hall, Satyam Frank Haugen var också en av de första mediumkurser jag gick hos, han var helt nyexad då från Harris Hall, det var nog 2001 tror jag, min första mediumvecka i alla fall, och David Rogers, jag hade träffat riktiga proffs och liksom tränat mediumskap. Men det var i Australien då hösten 2006 som jag var i sånt, vad ska man säga, professionellt sammanhang bland de som verkligen vet vad mediumskap på elitnivå är. Och de sa till mig att det som krävs om man verkligen ska hålla ut och bli liksom top notch inom mediumskap, det är att du ska vara som en elitidrottskvinna. Du ska vara i hög form helst hela tiden. Och det betyder det att man ska tänka på hur man sover, hur man äter, hur man dricker, hur man sportar, hur man liksom mentalt mår. Man ska försöka undvika depression, och jag hade lite sådana svackor då på den tiden som jag inte har längre. Och så vidare. Så man måste liksom hantera sitt bagage, det som du ofta pratar om, Vivi, med personlig utveckling och sånt där. Så det krävs oerhört mycket också insatser för fysiskt och mentalt för att bli ett toppresterande medium.
Det är väldigt mycket utav, vad ska man säga, ens fokus i livet som har den inriktningen. Vad ska man säga, man blir väl man blir nästan lite snäv, eller vad man ska säga, att allting man gör, tänker, känner, allting handlar ju liksom om att hålla energinivån uppe, men liksom att vara på topp. Därför att det är en väldigt speciell prestation. Jag som jobbar väldigt mycket med siande också, även med kanalisering, men det är ingenting som är så krävande som just mediumskapet. Det är en helt annan nivå. För till exempel när jag jobbar med korten, då har jag ju verktyg, men när jag jobbar som medium, då är jag verktyget. Kanalisering, jag vet, så på tarotguiderna så vi har ju grunden att alla liksom kan spå i kort. De allra flesta kan också kanalisera, eller en del har kontakt med mediumskap, mediumvärlden och så. Men jag brukar prata med en del som är sådana att de gärna mest kanaliserar, och så du ska tänka på att det tar otroligt mycket energi. Ibland kan det vara bra att också använda korten, därför det ligger en vila i när du använder kort. Plötsligt har du ett redskap som kommunicerar med dig, än att du hela tiden ska få uppifrån och översätta. Det är ju som ett annat språk som kommer till dig, som du bara ska sitta och direkt översätta hela tiden.
Ja.
Så det är väldigt speciellt, men mediumskapet det är tufft, och därför vi inte har så jättemånga riktigt duktiga.
Det har jag tänkt på senaste tiden faktiskt, hur få det faktiskt är, framförallt ute på plattformen. Stortjänsten är absolut tuffast, kan jag säga. Och särskilt om det är jättemycket höga förväntningar på ett medium, stor publik och allt det här. Samtidigt så stor publik gör det lättare, för det är mer energi, mycket enklare på det viset. Men på ett annat sätt så är det mer utsatt liksom, om du inte får till det. Liksom. Medan en mindre gruppseans är hårdare energimässigt. Det tar mer energi av mediet själv.
För då känner alla att alla ska...
Ja, precis, det också. Och sen så att det alstras mindre energi i lokalen. Liksom. Och sen beror det på också hur... I England till exempel så har de ju lättare på spiritualistkyrkan. Är lättare att vara medium där. Därför att då har du en väldigt troende publik.
Och de är också, liksom med.
De är med i matchen och de bidrar väldigt mycket. De är väldigt positiva, de vill ha kontakt.
Kärleksfull energi.
Och hur man beter sig som sittare och allt det här. Så att det är mycket liksom, det är framkört och klart. Liksom,
ja, här kan det ju vara så här att det kanske sitter några som är så här att men upp till bevis nu då. Får jag någonting då? Nej, jag fick ingenting. Nej, men det här var ju inte... Och den här energin, det är ju inte bara det här liksom att hålla sig på en hög energinivå, utan också psyket.
Oh ja,
därför att man kan få ta skit om det vill se illa. Liksom.
Ja, men jag hör verkligen att du vet vad det innebär, Vivi. Det är inte alla som gör det faktiskt, men det är viktigt att prata om också. Precis som du säger så kan det komma, eller vi vet att det händer så på storseanser, att en del kommer som är negativa eller som är ytterst avundsjuka eller ska testa och kontrollera. Jaha, jag har hört att hon är bra, men är hon verkligen det? Är hon inte bara lite mallig och blåser upp sig? Det kan finnas sådana människor som sitter. Och det är inte så bra tankar att ta med sig in i det här sammanhanget heller. Att man sitter med negativ energi liksom. Och sen så kan det ju finnas då, men precis, kollegor som är jättebra i det här sammanhanget som stödjer upp atmosfären och det här liksom energimässiga klimatet som vi måste ha. Och sen så finns det ju de som inte gör det. Så, men sen så, men majoriteten som går är ju förstås bra, ska jag säga.
Och jag ska faktiskt berätta, det här är över 10 år sedan någonting. Så, eller det kanske är 10 år sedan. Per Trollsveden och jag, vi hade det var inte en kurs, det var en hel helg. Vi hade någon form utav, det var väl lite utbildning, lite gott och blandat, lite allt möjligt. Och så var det storsiant, lite workshop var det. Så. Och det var många där och vi hade även djurkommunikation och förmedlade budskap från djur. Och vi hade kanalisering och allt möjligt sådär. Alla var jätteglada, det var mysigt och trevligt och så. Och sen så tog det väl några veckor och så kom Per till mig och sa han jätte. Ledsen, för då var det en journalist som hade varit där och skrivit ner oss. Framförallt Per hade de huggit på då. Så att, så, och jag bara, men Per, det där går förbi liksom. Så jag försökte peppa honom. Sen tog det, jag tror det tog kanske 7-8 år, så en dag så får jag ett mejl från den här journalisten. Jag blir faktiskt riktigt rörd när jag bara tänker på det, där hon skriver: jag vill bara be om förlåtelse. Jag jobbade för en tidning och de hade kravet på mig att jag skulle skriva ner er. Jag visste egentligen att det var helt fel, för att det var helt fantastiskt det vi var med om, sa hon. Jag bara kände att jag måste få be om förlåtelse och jag jobbar inte längre på den tidningen, skrev hon så. Och det var så fint. Och det var också, för jag kommer ihåg henne och jag tyckte hon var så himla, hon var jättetrevlig och gullig. Så jag tyckte det kändes så konstigt.
Att hon bad om ursäkt.
Att hon bad om ursäkt. Hon kunde liksom inte släppa att hon kände, det var helt emot vad hon ville. Och hon sa, jag ville stila lite för dem på tidningen. Så det ska man ha i åtanke ibland när journalister ger sig på oss också. Är det verkligen det de tycker, eller är det så som etablissemanget och journalistvärlden förväntar sig att man ska ge sig på oss? Alltså att ibland kan det finnas fler orsaker än bara att de tycker att det är en dålig seans, eller att de tycker att de har varit med om något dåligt. Kan det finnas andra faktorer bakom som gör att de faktiskt skriver ner eller kritiserar? Där fick jag verkligen en tankeställare när jag insåg att hon har så dåligt samvete, så även fast det tog många år så var hon tvungen att be om ursäkt.
Precis, vi hade ju med i höstas.
Det är tråkigt att man lever i en sån värld.
Ja, men verkligen, vi hade med oss i höstas. Det var Sveriges Radio som var med på tidningen Näras kryssning. Och de gick ju runt på seanserna. Men sen vet jag att de liksom tog de, vad ska man säga, svagaste stunderna hos ett specifikt medium och tog in. Och det är lite tråkigt när jag ser sånt, att man gör sånt urval. Man hade kunnat ha hans eller hennes bästa stunder istället, för jag menar, för att under en seans så går alltid energin upp och ner och inget medium är 100% liksom. Men har man hållit sig kvar som storseansmedium under oerhört många år, så måste man ju ändå kunna leverera någonstans i publiken. Det får man ju
så är det.
Och man får inte heller, tycker jag, misskreditera eller liksom vara nedsättande mot publiken och säga att de är fel eller de känner fel, de tycker fel, de tror fel. Det är inte så, utan nu är det så att oerhört många är attraherade av mediumskapet och storseanserna och får den här energiboosten från alla andliga sammankomster vi har. Och då finns det ett stort värde för de här människorna där. Och jag tycker att det är nedsättande och nedlåtande att säga att det är något liksom... Jag vet, jag att det är med. Mindre vetande, mindre kunniga människor.
De har ingen aning om vad det ger och hur mycket det kan ge för ens liv och vilken riktning ens liv tar. Men det är ju tyvärr så att det finns alltid journalister som går, som du säger, på Nära kryssning med fel intention. Mm. Att de vill, de kanske hade hört jättemycket bra och sen så...
Det här var det klart från början, helt klart, med vinkeln och sånt där. Det är precis, ja, men på precis. Samma sätt som med den här kvinnan.
Ja, att man liksom har den avsikten från början.
Ja, precis. Men däremot får man ju lov att säga att vi får ju positiva inslag både i tv och i tidningar, i massmedia idag. Mm. Väldigt mycket, och det kanske är överhängande positivt ändå. Så då får man ju, jag vet inte.
Men jag skulle säga så här, det jag älskar med människor som faktiskt är inne i den andliga svängen, allt ifrån att man är lekman eller bara nyfiken till att man jobbar med det. Jag brukar säga så här, de som tror, de tror. Vi är inte så mottagliga för en massa bullshit från människor som vill vara besserwissrar och tala om för oss vad vi ska tycka, tänka eller tro. Som andlig person så äger man rätten till sin egen tro. Så att vi är inte så lätt påverkade utav det. Nej. Och det är också tacksamt, kan jag tycka. Det finns väl alltid en och annan som står och inte riktigt vet vad de ska tänka. Men i det hela så pratar de till de som redan är övertygade om att det inte finns någonting mer. Så att det är de pratar till. Och det är de vill imponera på, för att det är intellektuellt bäst att göra det och snyggast. Liksom. Men ja, de får väl hålla på så då. Jag tror att det har taggat ner ganska mycket. Och det är därför att de märker att de kan inte påverka.
Vi köper inte det längre liksom. Nej. Eller människor gör inte det, och det kan ju bli otroligt negativt, liksom, negativt tillbaka, slå tillbaka på dem själva när de gör negativa kritiska reportage. När majoriteten av människor tycker om det här och har väldigt stor behållning av det här. Jag kommer just på att nu kommer faktiskt, på tal om tidningen Nära och kryssningen som är nu i höst igen, och jag är med. Superkul i alla fall. Det är ju då, de har ju bytt båt nu, inte från Viking Cinderella till någon liksom bättre båt, någon Gotlands, jag vet inte, det var i alla fall någon bättre båt. Men den var redan bra, tycker jag, som den som var. Hur som helst, Benny kommer hit till Mediumpodden snart och pratar om det. Det är lite annat roligt. Ja.
När är den kryssningen då?
Den kryssningen är, jag tror att det var 8-9 oktober, vill jag minnas. Tidningen Nära, och det är många
av oss
som jobbar. Ja, som håller olika typer av andliga sessioner, och Storsians håller jag och lite andra. Kristoffer Norén är med också i år. Det är roligt. Och så förstås den gamla manegen, hästen är gammal, hon inte, hon är underbar, men hon är oerhört duktig. Eva Olsson heter hon. Men hon har varit med väldigt länge. Och så är det ju då Benny, och så är
Helena,
det
Helena Magdalena. Hon kommer också, väl alltid.
Ja, som också precis är gammal i gamet och... Ja, lite andra härliga personer. Väldigt roligt.
Jag vet inte, Eva-Lena. Nej, Anna-Lena
Wikström.
Ja, brukar just hon komma?
Absolut.
Jag har en mediumvän som heter Eva-Lena Rosenkrantz. Ja. Så jag vänder alltid på deras namn, säger när man är dyslektiker. Så därför har jag alltid svårt att komma ihåg vad hon heter. Jag tänker Eva-Lena först, och så kommer jag på, det är inte det. Hade du något mer?
Ja, det jag nu sammanfattningsvis vill säga, det är att jag vill rekommendera, utifrån det här The Skoll Experiment, det här fysiska fenomenseanserna som pågick jättelänge under 90-talet, och som det har gjorts en film på som är så spännande. Tim Coleman heter han som har producerat den här filmen, eller varit producent för den, och den heter nog The Afterlife Investigations, heter den filmen. Finns att googla upp. Så, och sen så finns det ju då, om man vill läsa och nörda ner sig lite i såna här akademiska texter och undersökningar på vetenskaplig nivå, så finns ju då The Skull Report, som då var de här tre professorerna i England som var med och var väldigt, alltså med ett kritiskt förhållningssätt såklart, vetenskapligt kritiskt, men som har skrivit väldigt mycket gott om det här, de här fysiska fenomenen. Mycket spännande, och så finns ett antal böcker också. Jag har läst i alla fall en av dem som heter Witnessing the Impossible. Just det, och den är skriven av Robin Foy som då är på andra sidan, men så fortfarande finns nära oss ändå. Helt underbart, oerhört spännande i alla fall att se det här. Man kan också se den på film då, och man kan också läsa min bok Den slutna kretsen, som man kan också få tag på nätet, där det handlar om mina veckor i Australien år 2006 när jag var med i den här The Circle of the Silver Cord, alltså David Thompsons hemcirkel.
Mm. Spännande.
Mycket. Ja, då får vi tacka för idag.
Ja, tack så mycket.
Hej, hej.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.